Välkommen till Skånes taltidning nummer 44 2024 med utgivningsdag torsdagen den 31 oktober. Solen gick upp 7.12 i morse och ner går den igen 16.29 ikväll. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling medan Martin Holmström är tekniker. Och det här är innehållet.
Separata abonnemang på arbetsresor och fritidsresor med i förväg fastlagda mål. Men även avdrag på priset eller ingen avgift alls om taxin är allt för sen. Malmö stad planerar att lägga om färdtjänsten eftersom den kostar för mycket.
Anrikt och inläst Malmöblad kommer att läggas ner.
Fler landsomfattande och lokalt förankrade intressepolitiska aktioner och färre möten med ministrar. Återvalde SRF-ordförande Niklas Mattsson blickar framåt efter kongressen nyligen.
Den vita käppen kan erbjuda en väg till självständighet men också vara svår att acceptera när du är i tonåren. Vi fortsätter serien om barnen och den vita käppen.
Öppnat och stängt med konstnärskollektiv och biltillbehör.
Skolgången haltade. Ryggen värkte. Men operation, folkhögskolestudier och träningspepp gör att månadens ansikte ser framtiden an med tillförsikt.
Evenemangstips med syntolkad film och dansteater samt goalball och grovt språk.
Och kalendern med ödesval, otursdag och solfest.
Anslagstavlan sen med inbjudningar och trafikmeddelanden.
Sist kommer redaktionsrutan.
Färdtjänsten i Malmö ska förändras. Två olika abonnemangssystem föreslås. Ett för färdtjänstjobbet och ett för fritiden med ett givet antal fasta adresser att åka till. Som bara kan ändras minst en månad i förväg. Men det ska också gå att göra spontanresor. Och kommer bilen inte i tid så blir det avdrag på priset eller helt gratis. Detta föreslår tekniska nämnden i Malmö stad. Ordföranden Andreas Sjöström från Socialdemokraterna förklarar nämndens förslag med att kommunens färdtjänst kostar för mycket.
Det handlar om att bromsa utgifterna för vår färdtjänst. Vi har ju gjort en ny upphandling som är färdig i år. Vilket inte konstigt på något sätt, men det nya avtalet är väldigt mycket dyrare än det gamla. Samtidigt som vi ser att vår modell där man betalar en fast avgift, den gör att det här systemet håller inte på sitt. Betalar man 620 kronor lite drygt i månaden och får resa hur mycket man vill, då finns det inga incitament för att bromsa. Samtidigt så står kommunen med utgifterna. Det var budgeterat 95 miljoner i år och kommer att kosta 102 miljoner. Nästa år upp till 120-130 och sen året därpå runt 150 miljoner. Malmöborna åker mer färdtjänst än vad man gör i Göteborg. Där finns tre gånger så många som har färdtjänst. Detta går inte utan vi måste bromsa utgifterna.
Och det ni föreslår är olika typer av abonnemang. Ett 40-tal resor som pendling till jobbet till exempel. Det, om man jobbar 5 dagar i veckan så blir det ju det 40-talet på en månad. Och sen får man möjligheten, om jag har förstått det rätt, att lägga till 16 fritidsresor per månad. Och bägge de här varianterna är begränsade till att det är bara ett visst antal adresser man kan åka till. 3 för de här pendlingsvarianterna och 6 för fritidsresorna. Men för en normalt aktiv person som är förvärvsarbetande och har en fritid, räcker det här verkligen?
Ja, man kan ju alltid åka mer än vad abonnemangen ger tillstånd till. Men då får man betala varje resa utöver abonnemangen till ett reducerat pris.
Antalet adresser att åka till med pendlingsabonnemanget är alltså begränsat. Något som Andreas Sjönström förklarar beror på planeringstekniska skäl så att bilarna ska räcka till. Förändringar som resenären vill göra måste göras en månad i förväg.
Och sen ska man komma ihåg att kollektivtrafiken är alltid gratis och ingår alltid i tillståndet. Och vi har ju då en konsumtionsmodell i Malmö, det som är förslaget. Och det innebär ju det att vi har 5900 personer idag som har färdtjänsttillstånd. Av dem är det 60% som aldrig använder det. De har egentligen varit med och finansierat de 40%ens resande. Så de 60%en, de kommer nu få sänkt avgift. De betalar 80 kronor i månaden som vuxen eller 40 kronor i månaden som barn. Och om de låter resa så reser de då varje resa till reducerat pris. Sen kommer det finnas ett pendlingsabonnemang. Ett 40-tal resor i månaden som ska räcka till att få en jobb. Och den som har barn som behöver skjutsas till förskolan och liknande adderas resor till pendlingsabonnemanget om man behöver släppa av sitt barn vid förskolan innan jobb och hämta barnet efter jobb. Sen så om man har pendlingsabonnemanget då kan man då få ett fritidsabonnemang kostnadsfritt på 16 resor. Men är man inte arbetsför eller jobbar inte, man är kanske pensionär, så kan man välja bara pendlingsabonnemanget då. Och då får man de här 16 resorna till 6 adresser.
Men när det gäller möjligheten till fler resor än de här 16 fritidsresorna, hur mycket kommer man att behöva betala per resa i de fallen? Vad jag förstår så handlar det om avståndet. Och kan man beräkna hur mycket det kommer att kosta för den som använder sig av möjligheten?
Det beror helt och hållet på vilket avstånd man då har till dit man ska resa. Så att det är en formel där man räknar ut då den här kilometeravgiften då. Då ser vi väldigt, väldigt tydligt att de absolut flesta gör inte resor som är längre än 7 kilometer. Det är svårt att säga exakt vad man kommer att betala som person. Men jag tar ett exempel. Om du åker från Malmö central till Emporia så kommer det kosta ungefär 30 kronor.
Innebär då de här förändringarna när det gäller färdtjänsten i Malmö försämringar eller förbättringar för färdtjänstresenärerna enligt Andreas Schönström?
Jag tror framförallt att det är en rättvis förändring. Alltså det är rättvist att man på detta sättet jämnar ut kostnaderna mellan olika grupper som reser och de som inte reser. Men även mot övriga samhället. Färdtjänsten ska ersätta kollektivtrafiken för de som inte kan ta sig fram på något annat sätt. Men det får ju inte bli så att man då hamnar på sådana kostnader att det sist blir orimligt. Vi ska komma ihåg att till exempel arbetspendlingsabonnemanget, det gäller för hela Skåne. Du behöver inte ha din arbetsplats i Malmö utan du kan ha en arbetsplats var som helst i Skåne och du får åka dit med taxi. Och därtill kan du då få då fritidsabonnemanget. Fritidsabonnemanget gäller visserligen bara då i Malmö. Men jag tycker ändå att det är ganska rimligt. Alltså de får med den nya modellen tror jag man betalar runt 1000 kronor i månaden. För både arbetspendlingsabonnemanget och då på köpet fritidsabonnemanget.
Och sen ändrar ni på, eller föreslår, när det gäller förseningsersättningen.
Ja, då kan man säga ganska enkelt att det är fordonet försenat med 30-45 minuter så får man sänkt egenavgift med 50%. Eller försenad mellan 45 och 59 minuter så har man reducering med 75%. Och är den en timme försenad så har man ingen avgift alls.
Så Andreas Schönström, socialdemokrat och ordförande för tekniska nämnden i Malmö stad. Och vi ska tillägga att nämnden också föreslår att om färdtjänstbilen inte dykt upp efter en halvtimme så ska resenären få ersättning mot kvitto för taxiresa eller färd med privat bil. Nämndens förslag ska nu vidare till kommunstyrelsen och sen till kommunfullmäktige. Går det igenom på bägge håll så kommer förändringarna att träda i kraft under våren 2025. Reporter var Dodo Parikas.
Malmö stad har på grund av ekonomiska skäl och ett minskat antal läsare beslutat att lägga ner kommuntidningen Vårt Malmö efter närmare 60 års utgivning. Den inlästa upplagan av Vårt Malmö försvinner samtidigt. Den har gjorts här på Skånes taltidning och har för närvarande 101 prenumeranter som får tidningen på CD. Det allra sista numret av Vårt Malmö ges ut i början av januari 2025.
Vid Synskadades Riksförbunds kongress nyligen i Göteborg omvaldes Niklas Mattsson till ordförande för ytterligare 3 år. Framåt hoppas han bland annat på fler landsomfattande och lokalt förankrade intressepolitiska aktioner. Och något mindre fokus på att bearbeta politiker på riksnivå. En färdtjänstkampanj önskad av kongressen står också på agendan. Och så här kommenterar Niklas Mattsson det faktum att han blev omvald som SRF-ordförande.
Jag tänker så här att då har jag väl åtminstone gjort något bra om man får förtroendet att fortsätta hämta ut till. Så jag tycker det känns väldigt bra.
Och sammanfattningsvis, vad kommer medlemmarna ute i landet att märka av alla de beslut som togs på kongressen?
Dels så har vi ju fattat beslut om ett intressepolitiskt program där vi då beskriver vad Synskadades Riksförbund tycker i massa olika politiska frågor. Den kommer ju vi att försöka sprida och göra känd ut i våra distrikt- och lokalföreningar för att kunna användas som ett verktyg när vi pratar med beslutsfattare. Nu har vi ju samlat vad vi tycker. Så det tror jag kommer att märkas som en tydlighet i vår argumentation och att alla kommer att få veta på ett enklare sätt vad man ska argumentera för. Sen har vi också då antagit en ny verksamhetsinriktning för de kommande 3 åren där vi, tror jag, på ett tydligare sätt prioriterat vad vi ska jobba med. Kanske mer fokuserat på lite färre frågor, tror jag också kommer att märkas ute. Sen en sak som kongressen la till är ju att vi ska göra en färdtjänstkampanj. Det kommer man ju märka också att det kommer att tas fram.
Och har du redan en idé om hur en sån kampanj kommer att se ut? Det pratades, vad jag förstår, om att ni ska arbeta med öppna brev till politiker som ska användas i sociala medier och i de stora dagstidningarna. Är det något sånt eller är det andra vägar eller?
Jag tycker inte att något är bestämt. Sen kan säkert olika personer ha funderingar och tankar. Och det är det vi kommer att börja med att samla ihop hur kampanjen ska se ut. Det jag kan säga att jag inte kommer att jobba för det är att vi ska samlas på Mynttorget och ha en kampanj. Det tror jag inte är den metoden vi ska använda denna gången som vi har gjort tidigare. Utan det här kommer att bli en bredare och märkas och synas i hela landet på ett annat sätt. Det är min förhoppning. Men hur och när, det får ju vi samla ihop oss i den nya förbundsstyrelsen ihop med distrikt och våra förtroendevalda runt om i landet och se vad vi landar i.
Färdtjänsten är en av många rättighetsfrågor där synskadade allt oftare nekas stöd. Ledsagningar en annan och det finns mera. Hur ska SRF arbeta för synskadades hotade rättigheter i stort nu?
Vi kommer att skruva upp tonen i vår retorik mot beslutsfattare. Och förhoppningsvis så kommer vi också att jobba gemensamt på ett bättre sätt strategiskt från Riksförbundet, distrikt och till lokalföreningar på hela bredden så att vi inte bara pratar med en minister utan jag tror att det är viktigt att vi pratar med beslutsfattare på alla nivåer för där man beslutar om saker som rör oss. Och det tror jag, det vill jag ska bli tydligare under den här kongressperioden.
Detta att göra det lokalt, är det någonting som har fattats tidigare?
Nej, det har vi ju jobbat runt om på olika sätt med att träffa kommunpolitiker och så. Men jag hoppas att vi kommer att kunna göra det på ett mer organiserat sätt framåt. Det finns distrikt och lokalföreningar som är väldigt duktiga på detta. Och då är det ju viktigt att andra tar lärdom av hur de gör. Och att vi jobbar mot beslutsfattare på alla nivåer i hela landet.
Men inte en centralstyrd kampanj som lokalavdelningarna får pumpa ut?
Vi får se vad det blir för kampanj. Men tanken är ju att alla ska vara med på tåget och vilja göra kampanj och känna att om det här är för oss alla.
Det sa Niklas Mattsson, nyligen omvald som ordförande för Synskadades Riksförbund. Han intervjuades av Dodo Parikas.
Så ska vi fortsätta vår serie om barn som använder vita käppen. I det förra reportaget handlade det om riktigt små barn och att redan från 2 års ålder bli bekant med käppen. Denna gång så ska vi träffa Josefin Asamoah som är 15 år och går i 9. Hon har en grav synnedsättning på grund av ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, RP. För henne har den vita käppen ibland varit jobbig och något som hon inte velat använda. Men nu när hon är lite äldre så ser hon den som en möjlig väg till mer självständighet. Vi träffar Josefin i hemmet, en lägenhet i Västra Lund där hon bor med mamma, pappa och 2 systrar.
Jag ska bara se vart jag har lagt den.
Här har jag lagt min lite kortare käpp som jag har nu. Man kan ta ner den. Alltså handtaget så den blir ännu kortare. Och så kan man också vika ihop den. Så det är lite gummiband mellan som man kan vika ihop. Och så kan man spänna fast den med ett spänne. Och sen så har den något som man kallar för en doppsko längst nere. Som används för att det blir ännu lättare att ta sig fram. Och sen så har man också ett litet band i toppen av käppen i handtaget. Där man kan hänga på nyckelband eller så. Någonting som man utmärker den om man vill det. Så att man vet att men det här är min käpp. Och sen så är den vit så den har också reflex så att när man går och det är mörkt så reflekteras den också.
Vi lämnar hallen där Josefin har sin vita käpp och går in i vardagsrummet som är gemensamt med köket i ena ändan. Och där en kristallkrona ger ett behagligt sken och även reflekteras upp i taket. Vi sätter oss i soffan och Josefin berättar att hon ser 0,03% och förklarar vad det innebär för henne.
Det är väldigt dåligt, det är väldigt nära blint. Och om jag ska förklara hur jag själv ser så jag ser kontraster ser jag. Och sen har jag också svårt på att se på sidorna. Jag kan, för att se en sida behöver jag vända mig alltså hela vägen. Jag kan inte se på sidorna, bara rakt fram. Upp och ner har jag också svårt att se. Så det är lite vad man kallar för jag ser genom en tub, om man ska säga så. Eller typ en tunnel. Tunnelseende skulle jag säga. Och sen så ser jag bättre när det är ljust också, när det är bra ljus. Men inte för mycket, för då kan det bli lite bländande.
Kommer du ihåg när du började använda den vita käppen och hur du tänkte då?
Alltså antingen när jag var kring 8-9 år någonstans tror jag. Jag minns att då tyckte jag att det var roligt att ha den. Jag tyckte att det var kul att visa för alla att här är min käpp och jag brukade inte använda den som jag skulle. Istället så brukade jag använda den för att ja, men peta på folk och, så, och leka med kompisar och sånt där med det. Så det var mer som en leksak då. Men sen så desto äldre jag blev desto mer fick jag lära mig olika taktiker och så började jag se det mer som ett hjälpmedel än en leksak.
Och idag, vad känner du för käppen idag?
Alltså nu tycker jag att det är ganska bra hjälpmedel och jag känner mig väldigt mer trygg när jag går på stora vägar eller så med det. För jag känner att bilister och så tar mer uppmärksamhet och jag kan vara lite mer säker och inte kolla så jättemycket runt omkring mig och så. Utan bara gå och använda taktiken jag har lärt mig så jag känner mig trygg med den.
Har du haft något tillfälle när du inte alls har tyckt om den?
Ja, det har varit ganska många sådana tillfällen där jag tyckte att det är väldigt störig och tyckte att jag inte kan gå tillräckligt snabbt. Och så, och då har jag verkligen inte gillat den. Och jag har fortfarande inte kunnat ha den i skolan. Jag minns på min gamla skola så brukar jag ha den inomhus och så. Och då brukade folk akta lite mer på sig och det var mindre risk att jag gick in i folk. På min nya skola så använde jag inte den. Det är dels för att jag inte har vågat, men jag vet inte hur det kommer bli om jag går runt med min käpp. Och sen fast också min resurs då, Mia, hon är ganska bra på att syntolka. Och de gångerna jag behöver gå i korridorer och det är mycket folk så är hon alltid där. Så det är inte så jättestor risk att jag går in i folk och så.
Men det är ett visst motstånd just i skolan och så att
ja,
ha den.
Mm.
Är du rädd för vad kompisar så ska tänka eller att du ska bli behandlad på något annat sätt? Eller liksom, alltså, vad är det?
Nej, inte riktigt det. Det är bara att jag kände att min käpp kommer ta lite mycket plats och så. Så måste folk plötsligt börja flytta på sig och så. Jag kände att eftersom att också det är nyare skolor för mig, som att jag inte har gått där så jättelänge. Jag vet inte hur det kommer bli, och jag känner att jag har lärt mig korridorerna så bra, så att jag tror inte det skulle göra så jättestor skillnad ifall jag hade min käpp nu när jag kan det så bra. Det är mer om vi skulle gå till något annat ställe med klassen och så.
Var det svårt att lära sig och hantera den, tyckte du?
Ja, det tyckte jag var ganska svårt. För att jag brukade ta upp den i luften och aldrig riktigt ha den ner. Och så. Antingen så var den rakt upp eller uppe i luften. Eller så smällde jag hårt med den. Fast efter mycket träning så har jag lärt mig hur jag ska använda den och så. Och man märker att den blir mer hållbar när man använder den på rätt sätt också.
Och under tiden som vi sitter och pratar så håller Josefins mamma Charity på och lagar mat till familjen. Hon arbetar som sjuksköterska och berättar att hon tidigt, när familjen fortfarande bodde i Ghana, märkte att det var något fel på Josefins ögon.
Det hade varit någonting som inte stämmer med hennes ögonen. Så jag sökte läkare i Ghana, och jag tror vi hade 3 veckor innan vi kom till Sverige. Så de sa okej, ni får avvakta och sen när ni är i Sverige kan söka, eftersom det behövde någon kontinuitet på henne.
När du först fick reda på att de ville att de skulle använda sig av en vit käpp, hur tänkte du då?
Från början tyckte vi inte så att det var allvarligt. För hon är duktig att anpassa allt utan mycket hjälp. Men då sa vi okej, om hon behövde få säker skor när hon går till exempel i trafiken, behöver hon den, då är det okej. Men sen vi håller tummarna, det blir bättre med ögonen i framtiden. Eller hon har också andra sätt att använda synen. Så vi tror att käppen kommer att hjälpa henne, till exempel när hon är i trafiken också. Och vi vill att hon blir självständig. Vi vill inte att hon är med någon hela tiden. Så det var inte så konstigt om hon behövde den.
Och här hemma, hur har du och din man gjort för att hon ska använda den?
Eftersom hon också har väldigt bra hörsel och taktil också. Så det är inte alltid hon behöver käppen. Hon behöver typ när hon ska till piano, när hon ska någonstans. Och sen vi kör bilen så mycket till kyrka, till olika plats. Så det är inte så ofta hon använder, typ när hon ska själv till skogen med skolan, när de ska till bollhuset någonstans, då behöver hon, med annars hon tar det mycket när hon ska till piano själv.
Men som förälder då, har ni fått mycket stöd från synenheten hur ni ska tänka och göra och sådär?
Ja, det har vi. Man kan säga det är mycket hjälp. Och vi har Helene som brukar komma och så gå med Josefin och pappa eller jag. Så vi går, hon använder käppen, så vi får se hur hon ska använda och hur hon ska upptäcka om det är någon fel i vägen. Vi har fått mycket hjälp av synenheten.
Är det svårt att släppa taget och låta Josefin vara självständig?
Nej. När man har fått sådana sjukdom från början, typ när man är barn, då kan man också följa upp henne. Och hon har blivit duktig att vara själva. Ibland man kan säga att hon har svårighet till exempel ämne som man behöver mer syn. Men hon också har hittat bra sätt att funka. Så då man, till exempel matte, hon är jätteduktig på matte och de ämnen man behöver syn också. Så man bara låter henne flyga. Innan vill man skydda henne till från trafiken. Man vill inte låta henne gå till piano själv. Men sen vi provade 1, 2, 3, den fjärde, och då kan hon gå själv nu. Bara hon behöver vara försiktig som alla barn måste vara.
Men var du orolig i början, första gången?
Ja, absolut. Och bara man behöver också prata med Josefin och förklara till henne varför hon behöver bli extra försiktig. Ja.
Och för fysioterapeuten Anna Bremer Persson och synpedagogen Helene Bernardsson på syn- och hörselmottagningen i Lund så är föräldrarna viktiga när det gäller att få barnen att använda vita käppen.
Det ligger ju väldigt mycket hos föräldrarna också när det gäller att introducera käppen. Vi träffar ju inte barnen så ofta, utan vi handleder ju föräldrar och skolpersonal kring det. Och det är ju de som träffar barnen i vardagen. Men sen kan det ju vara lite svårt i början. Man har fått ett barn med blindhet och man behöver bearbeta det också först för att kunna börja med den vita käppen. Och sen blir det en bearbetning efterhand också förstås.
Så det är inte bara barnet som ska acceptera att använda den, utan även barnets föräldrar i vissa fall?
Ja, så är det ju. Och det kan hända ibland att man får vänta lite. Kanske barnet är moget men föräldrarna är inte mogna.
Om det blir problem någon gång, vad brukar det handla om då? Att det funkar inte med käppen?
Vi har ju haft barn som säger att jag hatar käppen. Men det är ju en bearbetning, för så säger den personen inte nu. Så det tar ju tid att acceptera den.
Men sen jobbar ni inte bara individuellt med barnen, utan ni jobbar också gruppvis.
Mm. Ja, vi har grupper från det de är små, 3-5 år, då har vi rörelsegrupp. Och då kommer käppen in lite grann. Och sen har vi låg- och mellanstadiegrupp. Då är det mycket orientering och förflyttning, men också laga mellanmål och göra olika aktiviteter och lekar. Men då får de ju syn på att det finns ju fler som har käpp. Och de stöttar varandra i det här. Och vi har liksom aktiviteter och lekar då käppen är med. Så det blir en gemenskap. Och sen har vi tonårsgrupp också.
Tillbaka till Josefin som också deltar i tonårsgruppens träffar. Något som hon tycker har gett henne mycket.
Jag tycker det är bra, för att jag pratar ju själv med kuratorn. Men sen också att ha grupp tycker jag också är bra. För man kan höra andra personer med synnedsättningsåsikter. Och man kan också lära sig hur de gör och hanterar olika situationer. Som man kanske inte har vetat att man kan hantera på ett visst sätt. Och sen kan man ge varandra tips och så. Så jag tycker det är bra.
Har du märkt under åren att den vita käppen har blivit mer och mer viktig för dig?
Jag har börjat förflytta mig mer själv och gå till olika ställen själv. Så det har gjort så att jag behöver den mer. Eftersom att innan så kanske mina föräldrar skjutsar mig till olika ställen. Men nu har jag velat bli mer självständig, så då har den blivit mer viktig kan man säga.
Och hur känns det att ta sig till olika ställen själv?
Jag tycker att det känns väldigt bra. Det känns som att man har kontroll och man känner sig ändå som att man kan. Och jag gillar att vara med andra, men jag gillar också att vara självständig och kunna ta mig till ställen själv. För då är man inte så beroende av andra. Och sen så är det också mycket lättare, för då kan jag planera upp min tid själv utan att den är beroende av mina föräldrars tid och så. Det tog en väldigt lång tid innan jag verkligen märkte att jag verkligen behövde käppen. Det tog typ till jag började i nian innan jag märkte att jag behöver den. Så att det är bra att om man inte tycker om käppen, så är det bra att försöka hitta behovet och så. Och sen så kan det komma efterhand, desto äldre man blir kanske mer man hittar behovet.
Det är bra att den pratar,
eller? Ja, och sen så finns det punktskrift här också ifall man behöver det.
Och när jag ska gå så följer Josefin med mig ut för att visa hur hon använder den vita käppen.
Märker du själv att du blir skickligare och skickligare med den, eller hur är det?
Ja, jag tror det. Och sen så ska man slå lite olika hårt om man vill att det ska låta extra hårt. För att det är olika underlag. Till exempel här finns det ett underlag. Så kan man slå lite hårdare. Om det bara är asfalt kan man slå lite lösare. Så beroende på hur högt man vill och hur mycket man vill känna igen underlagen, så kan man slå lite högre.
Blir man trött i handen?
Ja, man blir lite trött av det här då, att pendla fram och tillbaka. Då finns det ett annat sätt man kan göra. Det är nämligen glidteknik. Då lyfter man inte armen, utan man glider från höger till vänster. Och olika brett beroende på hur mycket man vill känna. Och sen så ska, när man gör så, så ska man se till att bara använda handleden och inte hela armen, för då blir man lättare trött.
Vilket underlag är svårast?
Om man går inomhus tycker jag det är svårt. Utomhus är det ganska lätt och så. Grus kan vara lite svårare, men när man är inomhus och det är lite, om det är plastgolv eller så, golv som kanske där det studsar lite mer och det inte hörs lika mycket, det är lite svårare.
Och där lämnar vi Josefin Asamoah. Vi hörde även hennes mamma Charity och dessutom synpedagogen Helene Bernardsson samt fysioterapeuten Anna Bremer Persson, som båda arbetar på synmottagningen för barn och unga i Lund. Kommer du själv ihåg hur det var när du, kanske för många år sedan, lärde dig använda en vit käpp och vill berätta, så hör gärna av dig till oss. Kontaktuppgifterna finns sist i tidningen. Och reportaget, det var gjort av Åsa Kjellman Erisi. Öppnat och stängt i Lund och på köpcentret Nova har Kjell & Company flyttat till en ny lokal. Den ligger 50 meter från den tidigare. Ny adress är Företagsvägen 10. Också i Lund, men inne i stad, har den asiatiska restaurangen Toyo öppnat. Adressen dit är Kattesund 6. I Ystad har konstnärskollektivet Atelier Bleu stängt på Böckaregatan. Här har det varit en mötesplats med utställningar, konserter och andra kulturarrangemang. I Sjöbo har den danska biltillbehörskedjan Tansen öppnat intill Jysk på Såggatan i Paddelhallens tidigare lokaler. Utöver biltillbehör kan man även hitta cyklar, elektronik och verktyg med mera. I Skurup har Folkets Café öppnat i Folkets Park. I ett samarbete med daglig verksamhet inom LSS som ska hjälpa till i kaféet. Och det har stängt onsdagar. Vid torget i Vinslöv har butiken Matöppet stängt och öppnat igen. Nu som en del av Tempokedjan.
De tidiga skolåren var inget vidare och inte hälsan heller. Men en ny familjemedlems träningspepp, en skoliosoperation och studier på olika folkhögskolor har förändrat mycket för månadens ansikte. 23-årige Simon Gustafsson från Åhus, som har RP och nu pluggar bland annat idrott, hälsa och ledarskap på Vallevikens folkhögskola i Blekingska Sölvesborg, där vi också träffar honom.
Jag vill gå denna linjen och det är alltid bra att ha ett betyg för om man vill gå vidare på universitet.
Och det tror du att du vill?
Inte i nuläget, men det är alltid bra att ha engelska.
Och vad är det du har läst? Vad har ni haft för kurser?
Förra året läste jag massage och så läste jag upp svenskan. Och detta år läser jag idrott, hälsa, ledarskap och engelska.
Och massage är ju en massageutbildning. Hur funkade den för dig?
Jo, den funkade bra. Bra steg på vägen, men jag kommer inte jobba med det i framtiden. Man får mer erfarenhet i det man behöver tänka på om man vill massera. Och sen är det alltid bra att ha den kunskapen.
Och nu, den här idrotts- och ledarskapspluggandet, vad leder det till?
Det leder ju till mer erfarenhet inom den linjen. För jag vill ju jobba med träning och hälsa. Hur människan ser ut. Hur vi kan använda kroppen, kosten. Jag tycker det är väldigt roligt att lära mig nya saker inom idrotten. Jag har varit intresserad av fotboll hela livet. Bowling har jag börjat bowla nu. Jag är aktiv inom olika idrotter.
Spelar du blindfotboll?
Nej, jag tittar mest på fotboll. Och sen när jag var yngre, när jag inte hade en sån grov synnedsättning, så var det att jag spelade fotboll i skolmästerskap och så.
Du ser fortfarande, eller?
Rakt fram, men inte på sidorna. Om man tänker och man tittar genom 20 rör, så mycket ser jag.
Vad har du för synnedsättning?
RP.
Ja, Simon säger att han tycker om sport och träning. Men hur ser han på möjligheten att också så småningom använda det han lär sig på folkhögskolan i ett kommande arbetsliv?
Alltså tanken är att arbeta som PT, personlig tränare, eller inom något idrottsläraraktigt, eller något inom idrotten. För jag vet hur det är att ha en synnedsättning eller andra funktionshinder, eller att man är helt ointresserad. Lat kan man ju också vara. Man kan göra träning roligt, man kan göra olika idrotter roliga. Jag var själv den sitsen när jag var yngre, att jag tyckte idrott var jättetråkigt. Men sen kom en anhörig in i min familj och lärde mig hur träning kunde bli rolig. Och nu tränar jag jättemycket. Jag tränar 3 gånger i veckan. Jag går mycket. Jag tycker det är intressant att följa olika PT som har sin filosofi. Det känner klart att den är inte alltid bra, den filosofi de har. Men man måste både se fördelar och nackdelar.
Är det så att du skulle vilja jobba just med andra som har en synnedsättning eller en synskada, och sen så har du de som kanske är lite lata och behöver extra peppning? Är det din målgrupp det här?
Ja, det är min målgrupp. För jag vet hur det är att vara yngre, att man liksom har synnedsättning eller ja, man är lat. Eller bollsport, det är väldigt populärt med bollsport då, när man är i olika sammanhang i idrotten eller... Ja, på skolan. Jag kunde inte utöva vissa bollsporter. Som handboll, jag såg inte när man skulle ta emot handen. Då var det oftast gymmet eller ja, titta på. Då var det gymmet och det var ju inte alltid jätteroligt för man vill ha gemenskapen. Och sen tyckte jag på den tiden att det var tråkigt med gym, men jag tycker det är mycket roligare nu.
Har du fått peppning själv?
Jag har fått peppning själv. Jag har åkt med Kina som gjorde att jag överviktig. Och det var ganska jobbiga år. Och sen plus synnedsättning. Och det var där träningen började. När den här anhörigen som kom med in i bilden. Han är militär och de tränar jättemycket. Och han visade hur man skulle göra och då blev jag mer intresserad. Sen klart, det är inte alltid roligt att träna. Men man får tänka att det är himla skönt efteråt. Att man får en ny energi och boost.
Och har du redan ett färdigt recept att ge till någon annan som vill börja träna, att så här ska du börja göra för att det ska ge resultat eller det ska vara kul?
Du åker gymmet, du behöver inte träna, bara gå dit, känna av, lyft lite och fråga de som vet. Det enda du kan få är ett nej, att ha inte tid. Men oftast har de här på gymmet, de har tid. Och då är det bara fråga. Och sen är ju tekniken är ju viktigast. Inte hur mycket du lyfter. Så mitt tips är gå dit en gång och testa. Ja, detta känns skönt och roligt. Då är det jättebra. Men om du tycker det är tråkigt. Ja, det finns andra saker du kan göra. Du kan ut och gå, du kan simma. Det finns andra aktiviteter än vara på gymmet.
Men kan du se dig framför dig att du står och peppar någon i själva träningssituationen?
Ja, jag kan se mig framför mig det. För jag är en sån person att jag kan peppa andra. Känner när det gäller mig själv så är det är rätt svårt. Men det är väl för alla.
Och vad har du fått för stöd här på skolan relaterat till din synskada?
Alltså det är ju assistansen här. De kan ju hjälpa en. Skolan är anpassad för folk som har funktionsförhindring. Eller, sen finns det ju potential att förbättra vissa delar av skolan. Men det gäller ju inte personalen. Det gäller ju själva byggnaden. Till exempel vissa dörrar, alltså huvudentrén, att det låter som man hör när dörren kommer.
Det är automatiska dörrar som går upp, men du märker inte om de är öppna eller inte.
Nej, precis. Lite fler ledstråk. Trapporna lär man ju sig. Och assistenterna är ju där för att hjälpa.
Jag går också bakom
här. Där kommer kappsten, där kommer kantsten. Sen har jag ju lärt mig den här... Jag går ju lite runder här och då... Jag har ju lärt mig. Eftersom detta är mitt andra år och sista år.
Är det till sommaren du går ut då? Mm. Vad händer då?
Ja, återhämtningen efter ett väldigt intensivt och roligt år. Sen är det ju PT och ansökningen är ju någon gång under våren.
Och den utbildningen är var? Är den här eller någon annanstans?
Antingen kommer den vara på distans eller så kommer den vara på någon annan plats. Jag har alla dörrar öppna. Men nu vet jag ju liksom vad jag vill jobba med. Och det är ju klart, mina anhöriga säger ju att hur mycket tjänar man. Och det är ju liksom, jag vill jobba med det. Pengar är inte allt. Ja, det är klart man ska ha en bra ekonomi. Om det inte går så går det inte. Om det går så är det ju skitroligt.
Och har skolan motsvarat dina förväntningar?
Ja, det skulle jag säga. Lärarna är bra, assistenterna är bra. Det är väl gemenskap här. Fast jag pendlar fram och tillbaka. Fast man inte bor här så lär man känna varandra.
Du åker mellan Sölvesborg och Åhusdagligen, ja. Alltså?
Ja, färdtjänst. Sen klart, den är inte optimal alltid, men det får man ju räkna med. Och det finns alltid lösningar.
Hur lång tid tar det?
En halvtimme från där jag bor. Jag bor ju själv nu eftersom jag flyttade till sommars. Och det är en ny milstolpe i livet att bo själv och lära sig och göra det. Sen klart, familjen är ju nära om man behöver hjälp. Kontaktpersonen, han har ju sagt, det är bara att ringa så kommer jag. Så det är ett stort steg att flytta.
Kontaktperson som inte är knuten till skolan, du har en utanför eller? Mm.
Hans uppgift är att göra så att jag kommer ut och hitta på saker, hjälpa mig att laga mat om jag vill. Lite allt möjligt. Det är ju inom Kristianstad kommun.
Det här är någonting som du behöver.
Ja.
Varför?
För jag behöver hjälp att komma ut till sociala miljöer för att jag har ju min synnedsättning och jag kan inte köra bil. Jag kan inte liksom orientera mig på vissa platser och då är han där som extra stöd. För jag får inte ledsagning, LSS. Jag ser tillräckligt bra fast jag inte gör det. Och kommunen har löst det på detta sättet istället.
Men kontaktpersonen gör samma sak som ledsagaren i praktiken eller är det begränsningar där?
Det är ju samma sak men det finns också begränsningar. Det är ju att om vi ska göra åka till Malmö och titta på fotboll. Jag hejar på MFF. Och där är det ju en kostnadsfråga. Där måste jag betala.
Har du mött någon handläggare och diskuterat när det gäller ledsagningen?
Jag har både ansökt. Jag har fått avslag 2 gånger. Jag vet inte om vi ska söka igen eftersom den här lagen håller på att utredas nu. Men jag har träffat handläggare och de har ju också nekat det när man har varit face to face.
När du sitter där och de säger dig rakt i ansiktet att nej, du kommer inte att få det här.
Ja, det är klart det är jobbigt. Det är jättejobbigt. Man får ju bita det sura äpplet och resa sig. Min mor och far, de blir också upphörda. Jag har ju vänner som är helt blinda och får inte alls ledsagning fast de behöver det. De ser ingenting alls. Jag har ju synrester.
Men jag tänker att just detta att det sitter en människa mitt emot dig och säger nej. Hur var det? Vad hände?
Det är ju länge sedan jag träffade den här personen. Men hon sa att du kan inte få LSS för du ser till idag. Men vi kan kosta på en kvartärperson. Det är tråkigt. Men jag har varit med om värre saker i livet.
Vad tänker du på då?
Jag går igenom olika operationer. När jag föddes så hade jag problem med mina njurar. Och sen för 2 år sedan opererades jag för skolios. Och det var en ganska tuff period i mitt liv.
Så att när jag bad dig sitta som du gör, det är besvärligt för dig?
Nej, det är inte alls. Men ibland när jag sitter länge så blir jag stel. Eftersom jag är stelopererad i ryggen. Innan så var jag lutad åt vänstersidan. Ryggraden var sned. Nu är den uppstagad med metallstänger och så. Ja, vad är det? 3 operationer i mitt liv. Äntligen. Man vet ju inte vad livet. Men familjen var jättestöttande och bra.
Du pratade förut om att det finns liksom socialt utbyte fast du inte bor här. Mm. Men hur var det när du gick i den vanliga skolan?
Jag gick i grundskolan i Åhus. Och den var ju helt okej. De sa ju hej, vi umgicks. Sen när man väl kom upp i 7, 8, 9 kunde man inte göra alla saker som de andra gjorde. Det var ju tufft och jobbigt. Sen efter 9 så började jag på Glimåta folkhögskola. Där var jag 7 år och den var ju jättebra, fantastisk. Alla sov varandra, jätteroligt att gå. Och sen sista året var ju ganska tufft eftersom man skulle bli klar med sina studier och jag hade varit igenom den här operationen.
Vad var det preparandkursen du gick?
Jag gick först preparandkursen i Glimåka, sen i 2 år, sen gick jag i gymnasium. Jag fick många vänner där. Jag lärde mig mycket som jag inte hade lärt mig innan. Hur man hanterar den här synnedsättningen och hur man ska göra för att göra det lättare. Hur man tvättar, hur man städar. Det är ju folk som blir ens vänner också då, för livet.
Som du umgås med fortfarande?
Vi ska ses nu under hösten någon gång. Man vill åka tillbaka där och hälsa på. För det är en bra gemenskap. Men jag hade inte velat fortsätta gå där. För jag kände att jag var redo för ett nytt äventyr. Och då kom jag hit till en annan folkhögskola. Och nu är det ju, nu vet jag vad jag vill göra och jobba med. Och om inte det går så finns det ju alltid andra möjligheter att se vad man ska jobba med då.
Har du några funderingar kring vad det skulle kunna vara?
Ja, det är ju träningen, PT, det är första valet. Sen blir det väl kanske inom historia, lärare eller något sånt. Jag har ett svårt att sitta still, jag vill inte sitta bakom ett kontorsbord. Jag tycker om att träffa människor, lära känna nya människor, hur deras historia är. Varför man är som man är.
Och om du skulle jobba som personlig tränare, PT, hur skulle du agera då med den syn du har för att kunna vara stöttande i det rent fysiska? Inte för peppet är ju peppet, men när det gäller att ge träningsråd och så.
Man får förklara så gott man kan och visa hur man ska göra. Sen det är klart folk kanske, om jag blir anställd, kommer tycka att det är jobbigt om man liksom tar på det. Men då får de säga stopp där och då får man visa det på ett annat sätt. Och då kanske en kollega som kan visa det bättre än mig. Det finns andra möjligheter att visa fast man inte ser. Man gör en knäböj och då berättar man liksom att göra en knäböj. Då står man brett isär med benen och sen sätter man sig som man ska sätta sig på en toalett. Man har hållning. Och så går man ner där och sen går man upp igen, rastående.
När man har skrattat färdigt åt att du jämför det med att gå på dass.
Ja, precis. Men det är väl så. Man får förklara så gott man kan.
Och du berättade att du åker in och tittar på MFF-matcher. Mm. Är det MFF och fotbollen som är grejen som intresse?
Ja, det är ju ett stort intresse. Se varje match Malmö. Jag har ju följt det blå hela livet, MFF alltså. Det blev väl det efter problematiska förhållanden i grundskolan.
Hur tänker du då?
Jag hade inte lärare som var så pedagogiska med mig. Och då satt man på rasterna och tittade på fotboll istället. Ibland kan jag tänka, jag kan tacka någon lärare, fast de inte var så bra lärare. Att där fick jag mitt stora intresse av fotbollen. Och sen klart, det är hemskt att man säger så. För man skulle ju vara inne på lektioner, man skulle lära sig. Men det var inga bra lärare som kunde, hur ska man säga det, ge instruktioner till en som hade en synnedsättning. Alltså de såg inte en. Och det var samma med vissa andra som hade ADHD eller dyslexi.
Vad har du för råd att ge till en lärare i en vanlig skola för att vara lika bra för en person med en synnedsättning som man är på Glimåkra och här tydligen?
Det är väl att försöka ta det till. Det är klart du inte hinner, men du har 25-27 elever i samma klassrum. Men att försöka göra det så lätt som möjligt, att hjälpa så mycket som det går. Och att inte pressa en och inte liksom säga att du är dum i huvudet för att du inte förstår.
Blev du kallad dum i huvudet av lärare?
Nej, det var väl min bild av det. Att den här personen tyckte att jag var dum, men det sa hon inte. Men det kändes så.
Och så slutligen, den ständiga frågan i månadens ansikte. Hur ser du ut?
Hur jag ser ut?
Ja.
Ja, jag vet inte. Jag är blond. Jag använder solglasögon rätt mycket. Annars blir det för ljust för ögonen. Men jag har blåa ögon. Näsa. Lagom, skulle jag säga. Mun.
som är omringad av skägg, va?
Ja, mustasch och skägg. Jag går oftast med t-shirt eller en hoodie, långbyxor eller shorts, strumpor och vita skor.
Du sa blond, jag skulle säga mörkblond.
Ja, mörkblond, ja.
Hur lång är du?
1,72. Och jag har en klocka på armen, vänster armen.
Det är inte en vanlig klocka, väl?
Nej, det är en digital, det är en Apple Watch.
Månadens ansikte var alltså Simon Gustafsson som pluggar på Valjevikens folkhögskola i Blekinge. Reporter var Dodo Parikas. Evenemangstipsen börjar med syntolkad dansteater. Harry Martinsons diktepos Aniara är höstens stora föreställning på Skånes dansteater. Den görs tillsammans med Momsteaterns skådespelare och blandar dans, musik och teater. Och det erbjuds en förinspelad syntolkning av alla föreställningar som ska följa den på ett dynamiskt sätt från och med den 1 november. Handlingen i Aniara kallas jorden för Doris och den håller på att förstöras av hur människorna lever sina liv. De som kan flyr nu från planeten. Aniara är namnet på ett av rymdskeppen som åker fram och tillbaka från Doris till flyktingarnas nya hemplanet Tundrakloten. Och under en av dessa resor hände något oväntat. Aniara krockar med en mindre planet och börjar köra vilse. Vad händer med passagerarna och personalen? Vad känner de? Hur försöker de rädda sig själva och vad önskar de sig mest? Föreställningen är 65 minuter lång utan paus och den förinspelade syntolkningen finns tillgänglig via utrustning som man kan låna i foajén. Eller ska man använda sina egna lurar om man vill. Och syntolkningen finns alltså på alla föreställningar, nämligen fredag den 1 november klockan 19, söndag den 3 klockan 16, fredag 8 november klockan 19, lördag den 9 klockan 18, söndag den 10 klockan 16, torsdag 14 november klockan 19, fredag den 15 klockan 19, lördag den 16 klockan 18, söndag den 17 klockan 16. Onsdag den 20 november klockan 13 ges den som en relaxed performance med öppna dörrar och ljusare salong och då ges också en introduktion en halvtimme innan med möjlighet att känna på objekt och kostymer. Sen ges föreställningen också torsdag den 21 november klockan 19, fredag den 22 samma tid och slutligen lördag den 23 klockan 18. Detta på Skånes dansteater på Östra Varvsgatan 13A i Malmö. Biljett kan bokas på Skånes dansteaters hemsida. Där kan man välja biljetttypen syntolkning så blir priset det rabatterade 130 kronor. Ledsagare går gratis men behöver också platsbiljett. Eller ska man boka genom att ringa 0703 44 58 11 eller e-posta dialog@skanesdansteater.se. Och där svarar man också gärna på frågor. Svenska Gullbollkommittén och Ängelholms kommun bjuder in till en föreläsning för alla med synnedsättning, anhöriga och andra intresserade om parasportens och gullbollens betydelse. Torsdag den 7 november klockan 18.30 till 20.30 i hus 57 på Östergatan 57 i Ängelholm. Gullbollveteranen Fatmir Seremeti berättar om sin resa och berättar om sporten gör också herrlandslagets förbundskapten Magnus Wislander och tävlingsansvariga Arvid Ryberg, medan Gullbollkommitténs Peter Svensson och Amanda Stendahl berättar om parasporten och gullbollens utveckling och framtid. Och det bjuds på frukt och dricka. Under helgen den 8-10 november spelas en mixed SM i gullboll i Ängelholm. Det vill säga att lagen består av både herr- och damspelare. Fast där är tid och plats ännu inte klart. I anslagstavlan senare i tidningen erbjuder SRF Ängelholm Båstad ledsagning till arrangemangen för den som vill. Nästa fredag den 8 november har dokumentärfilmen Det omätbara premiär. Och det finns en syntolkning till den att ladda ner till sin mobil via appen MovieTalk. Och så här beskrevs filmen av dokumentärfestivalen Tempo i våras. Det handlar om omtanke, medmänsklighet och livsviktiga beslut. Filmaren Nils Petter Löfstedts föräldrar ska gå i pension. De har varit verksamma i en tid då samhällskittet ännu inte spruckit i fogarna. Och då omsorgen om andra var ett yrkesval man bar med stolthet. Den ena har arbetat som barnskötare och den andra som mentalskötare. Genom att rikta kameran mot dem och andra som arbetar inom vård och omsorg skildrar filmskaparen den hopplösa kampen mot samtidens tidmätningar och effektivisering. Filmen Det omätbara är 1,30 lång och ska gå på åtminstone Folkets biobiografer, Spegeln i Malmö och Park i Hässleholm. På biografen Panora i Malmö blir det också panelsamtal med filmaren vid premiären. Redan nu på fredag den 1 november kommer Lundafödda sångerskan och låtskrivaren Amanda Jensen till The Tivoli i Helsingborg. Hon har inte gjort någon skiva på länge men turnerat desto flitigare och bland annat varit förband åt Rolling Stones. Och nu turnerar hon igen. Konserten här börjar klockan 20 och biljetter för 360 kronor finns hos Tixter. Och Mejeriet i Lund gästas lördag den 23 november. Här är inträdet 380 kronor på samma ställe och den som vill gå får nog bestämma sig ganska fort. Den inte alls rumsrena rockartisten Eddie Medusa har blivit musikalisk show mer än 20 år efter sin död. The Eddie Medusa Story, Dåren är lös, heter den och vill vara som det heter en galen show och en kärleksfull hyllning. Huvudrollen görs av Ralf Gyllenhammar som annars sjunger i hårdrocksbandet Mustasch och det väntar låtar som Raggar runt, Punkjävlar och Gasen i botten men också inblickar i ett ganska stökigt liv med varningar för grovt språk. Showen har premiär på Nöjesteatern i Malmö torsdag den 7 november och går sen till den 23 november. Längd 2.15 med paus och biljetter för 750 kronor säljs av Julius Biljettservice. Anders Ekborg gör även i år sin konsertturné En stilla jul med ett budskap om kärlek, gemenskap och hopp med musikerna Bengt Magnusson, Gustav Henriksson och Dan Lindén. Första stopp i Skåne blir på Kristianstad teater onsdag den 27 november klockan 20. Fredag 13 december 19.30 kommer de till Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg. Och slutligen torsdag 19 december samma klockslag till Malmö och Sankt Johannes kyrka. Förköp till alla tre kan göras hos Tixter där biljetterna kostar 550 kronor. Och slutligen, Hässlekören har sin traditionsenliga julkonsert i Hässleholms kulturhus söndag 15 december klockan 17. Gästsolist är Sofia Bonta och fem musiker medverkar också i Röda salongen. Biljetter för 350 kronor säljs i Kulturhusets biljettkassa. Telefon 0451 26 66 70. Mera biljettinformation Julius når man på telefon 0775 700 400. Och Tixter har 0771 47 70 70. Kalendern för vecka 45 börjar med måndag den 4 november, då Sverker har namnsdag. Tisdag den 5 november går USA till val. Ett ödesval som många kallar det. Där frågan som bekant är vem som ska bli ny president, Kamala Harris eller Donald Trump. Något mindre uppmärksammat är också val till alla platserna i kongressen och till en tredjedel av platserna i senaten, vilket får stor inverkan på den framtida presidentens möjligheter att få igenom sin politik. Idag har republikanerna en tunn majoritet i kongressen och demokraterna i senaten. Och en rad amerikanska delstater har också val av bland annat guvernörer. Opinionsmätningarna i presidentvalet pekar mot att det blir en rysare än en gång. I England firar man samtidigt Guy Fawkes Day på ungefär samma sätt som vi firar Valborg. Guy Fawkes var mannen bakom krutkonspirationen 1605, alltså försöket att spränga parlamentet med kung och allt i luften. Men han och de andra katolska konspiratörerna blev tagna på bar gärning, torterade och avrättade. Och det firar man än idag genom att smälla smällare och bränna Guy-dockor på bål. Namnsdag här hemma har Eugen och Eugenia. Och så fyller konstnären, filmaren och förra Dramatenchefen Marie-Louise Ekman 80 år. Onsdag den 6 november är det Gustav Adolfsdagen. Och jämt 392 år sedan Gustav den andra Adolfs dödsdag i dimman kring Lützen. Dagen har firats i Sverige sedan början av 1800-talet och framförallt i Göteborg äter man gärna Gustav Adolf-bakelser för att fira stadens grundare. Det är en av dagarna på året man också ska vara försiktig med, ty det är ganska farliga som det står i Bondepraktikan. Den säger att detta är en av årets otursdagar då man inte bör byta arbete, gifta sig eller resa utomlands. För då kommer man förmodligen aldrig tillbaka och ska dessutom mycket ont utstå. Vilket Gustav Adolf kanske skulle ha kunnat intyga. Torsdag 7 november är det namnsdag för alla som heter Ingegärd och Ingela. Hinduerna firar Chhath Puja, en av årets största högtider med böner och fest för solguden Suryas insatser för allt liv. Med sång och dans tackar man för årets skörd och genom att bjuda tillbaka lite mat som offergåvor. Det svenska damlandslaget i basket spelar EM-kval mot Estland och två dagar senare också mot Storbritannien. Fredag 8 november blir det debatt i riksdagen om bland annat skatten på sjuk- och aktivitetsersättning. Två socialdemokratiska riksdagsmän frågar finansminister Elisabeth Svantesson om varför regeringen sänker skatterna på arbete men inte för de dryga 260 000 som får de här ersättningarna på grund av kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. En straffbeskattning som frågeställarna skriver i sina så kallade interpellationer. Debatten börjar klockan 9 och direkt sänds på riksdagens hemsida. Samma dag har Vendela namnsdag. Den amerikanska folkpopsångerskan Ricky Lee Jones kanske största hit heter Chuck E's In Love. Och den fick hon redan på sin första platta som kom 1979. Sen dess har hon gjort 14 plattor till, den senaste förra året, och nu fyller hon 70 år. Så här låter genombrottslåten. Lördag 9 november är alla Theodors och Theodoras namnsdag. Socialdemokraten Ingvar Carlsson fick ta över som både partiledare och statsminister när Olof Palme mördades 1986. Sen satt Carlsson och hans regering till valförlusten 1991 och sen en andra period mellan 1994 och 1996. Nu fyller Ingvar Carlsson 90 år, fortfarande aktiv som författare och samhällsdebattör. Söndag 10 november går det lilla öriket Mauritius, som ligger i Indiska oceanen, till val. Landet beskrivs, till skillnad från många av grannländerna, som en stabil demokrati. Nyligen skrev Storbritannien under ett avtal om att återlämna en grupp öar i Indiska oceanen. Däribland den strategiskt viktiga militärbasen Diego Garcia, som också USA använder. Fast med ett 99-årigt brittiskt hyresavtal för själva basen som villkor. De flesta av örikets dryga miljon invånare är hinduer, samtidigt som de flesta till vardags talar en form av fransk kreolska. Det är också fars dag. Det är namnsdag för Martin och Martina och Mårtens afton. Då gåsen står på bordet inte minst i Skåne, men också i andra länder. Till minne av det katolska helgonet Sankt Martin, och på det följer som bekant 40 dagars fasta. Den amerikanskfödde stavhopparen Armand Duplantis är sedan flera år svensk friidrotts största stjärna, och faktiskt världens, med sina dubbla OS-guld, fyra gånger världsmästare och en rad världsrekord. Det senaste för någon månad sedan är på 6 meter och 26 centimeter, och det är ingen ens i närheten av. Nu fyller Mondo, som han kallas, 25 år.
Regional anslagstavla. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till bastubad på Öresunds Funkis. Vi fortsätter med bastubad varannan torsdag mellan 18 och 21 under hösten, avslut 5 december. Adress till Öresunds Funkis är Ribersborgsstigen 6 i Malmö. Välkomna torsdag 7 november 18-21 då vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Nya bryggan och rampen är klara, övrig ombyggnation färdigställs nästa år. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i sundet. Observera att det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast torsdag för aktiviteten innan 12.00. Om du får förhinder eller har frågor ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Och endast för medlemmar utanför Malmö gäller att reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot skickats in inom 3 månader. SRF Malmö Svedala säger välkommen in i värmen, hälsar styrelsen. Anslagstavla för norra Skåne. SRF Nordöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till butiksbesök på Hi-Fi-klubben torsdag 14 november 9.30 till 11. Hi-Fi-klubben har flyttat till nya lokaler bredvid Citygross i Kristianstad. Och Ola och Adam guidar oss genom tekniska hjälpmedel som underlättar vår hantering av tv, stereo, högtalare med mera. Efter besöket kan de som vill fika eller äta lunch gå med till C4 Shopping. Adressen är Fundationsvägen 9, Kristianstad. Vi behöver anmälan senast fredag 8 november. E-post anmalan@srfnordostraskane.se eller via telefon 0703 87 34 37. Glöm ej anmäla om du behöver ledsagning. Vid frågor kontakta Torbjörn Sjören 0709 40 58 62. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne bjuder också in sina medlemmar till julfest lördag 7 december 12-17. Kristoffer och Anders serverar ett riktigt skånskt julbord med allt vad man kan önska sig. I priset ingår vatten och lättöl. Önskar man något annat att dricka tar man själv med sig det. Ta gärna med en julklapp till ett värde av 100 kronor så är du med i julklappsutdelningen. Adress Österlövs bygdegård, Kälkestadsvägen 17. Buss dit går från kulturpunkten Bromölla 10.30. Kristianstads resecentrum, parkeringen norr om tågstationen 11.00 och Kristianstad sommarlust Coop 11.15. Återresan sker 17.00. Kostnad för julfesten är 350 kronor. Du kan betala in din avgift till bankgiro 899-9245 eller Swish 12 33 66 93 48. Glöm inte att skriva namn och aktivitetens namn. Anmälan senast 25 november. Glöm inte att anmäla om du behöver ledsagare, vilken påstigningsplats du önskar samt om du har specialkost eller allergi. Vid frågor kontakta Torbjörn Sjören. Anmälan är bindande. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Norra Skåne hälsar hjärtligt välkomna till höstens föreningsmöte lördag 23 november 14.00 till 17.00. Plats Senioren, Tingshusgatan 2, Hässleholm. Vi önskar Annika Nilsson, näringslivschef i Perstorps kommun, välkommen att leda förhandlingarna. Årsbudget och verksamhetsplan för 2025 tas upp. Föreningen bjuder på fika. Vi får också besöka Polar Print som visar synhjälpmedel, bland annat uppläsning av textremsan på tv och förstoringshjälpmedel och talboksbandspelare med mera. Berätta vid anmälan om du är allergisk. Anmäl dig till Anna-Lena Päckele senast 15 november. Mobil 0703 60 06 47. Eller e-post alp.ledarhund@gmail.com. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Välkomna till SRF Västra Skånes jul- och hantverksmässa lördag 9 november mellan 11 och 15.30 i föreningens lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Medlemmar samt inbjudna utställare säljer sina fina hantverk. Vi är totalt 13 utställare. En av utställarna är träsnidare Kent Hammarström från Tibro som visar sina fina användbara alster i svepteknik. Kent är inte fysiskt deltagande, men alla hans alster är till salu. Kaffeservering med hembakat för 40 kronor finns. Eventuella frågor besvaras av Ulla Engström, mobil 0730 70 11 31 eller mail ulla.engstrom1@icloud.com. Det är siffran 1 efter Engström och iCloud stavas ICLOUD. SRF Ängelholm Båstad har en kallelse till medlemsmöte söndag 10 november i Nilssons festvåning Rönnegatan 2A Ängelholm. Separat inbjudan till gåsmiddagen. Tider för dagen, medlemsmöte 13.00 till 14.15. Gåsmiddag med underhållning 14.30 till 18. Boka hemresa senast till 18.30. För dig som vill stanna kvar efter medlemsmötet serveras trerätters gåsmiddag. Förrätt svartsoppa alternativt svampsoppa, huvudrätt gås med tillbehör och dessert traditionell äppelkaka. Vatten, lättöl samt kaffe efter maten ingår i priset 250 kronor för medlemmar. Stödjande medlemmar betalar samma pris men förväntas då att hjälpa till vid borden under dagen. Övriga betalar 480 kronor. Det finns möjlighet att köpa till ett dryckespaket för 275 kronor och det består av ett glas sherry, ett glas rött eller vitt vin med påfyllning samt ett glas portvin. Detta betalar du direkt till krögaren innan måltiden. Gåsmiddagen betalar du till bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Anmälan senast 1 november. Telefon 0431 30 59 69 eller e-post info@srfeb.se. Vid anmälan anger du om du vill delta på både medlemsmöte samt middag. Vid anmälan till medlemsmötet meddela om du vill ha handlingarna utsända i förväg. Meddela även om du vill ha svartsoppa eller svampsoppa, om du har allergier eller specialkost. Meddela även om du har behov av ledsagning under dagen. Har du några frågor, kontakta oss gärna. Varmt välkommen, hälsar styrelsen. SRF Ängelholm Båstad hälsar också välkommen till SM Weekend Goalball 2024. Arrangörer är Svenska Goalballkommittén och Ängelholms kommun och det blir ett unikt evenemang fyllt med action, gemenskap och två spännande föreläsningar. Under 4 intensiva dagar 7-10 november kommer Sveriges främsta goalballspelare att tävla i Rönnehallen Ängelholm. SRF Ängelholm Båstad vet mer och meddelar att om någon behöver ledsagning eller blir mött vid arrangemangen så ska vi försöka ordna det. Ring eller mejla LIS 0702 42 60 74 eller e-post lizz.malmborg@gmail.com. Observera att ingen reseersättning utgår från SRF Skåne för denna aktivitet. Välkomna till Ängelholm hälsar styrelsen för SRF Ängelholm Båstad. Vi har en tillfällig ändring i busstrafiken som rör Höganäs. Där pågår grävarbete på Kullagatan, också väg 111, mellan 4 november 7.00 och 8 november 16.00. Hållplats Strandbaden Margreteberg är under tiden avstängd i bägge riktningar för busslinje 222. Hänvisning till hållplats Sandflyget på samma gata, 540 meter in mot centrala Höganäs. Anslagstavla för mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne. SRF Lundabygden inbjuder till bokprat onsdag 13 november. Höstmörkret är här, och vad kan då vara bättre än att krypa upp i soffan med en varm kopp te eller kaffe och lyssna på en riktigt bra talbok? Vi har bjudit in Maria från Klostergårdsbiblioteket, och hon kommer att tipsa om bra talböcker som du kan förgylla hösten med. Det kommer även finnas möjlighet att tipsa varandra om bra böcker och egna läsupplevelser. Du kommer även att bjudas på fika. Tid 10-11.30, sista anmälningsdag 11 november. Du anmäler dig på telefon 046 211 06 74 eller e-post lundabygden@srf.nu. SRF Lundabygden bjuder även in till medlemsmöte torsdag 21 november. Och denna torsdag är det alltså tid för årets sista medlemsmöte. Ärenden som kommer att behandlas är verksamhetsplanen för 2025 och i anslutning till det budget för 2025. Sist men inte minst så ska mötet välja en valberedning som det står närmare om i ordförande har ordet. Dagordning och aktuella handlingar skickas ut senast en vecka innan till dig som anmält dig till mötet. Föreningen bjuder på kaffe, vatten, smörgås och kaka. Tid 18-20.00. Sista anmälningsdag 8 november till kansliet. SRF Malmö Svedala inbjuder först till dagverksamhet vecka 45 och till den nya lokalen Grönegatan 9, Malmö. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 om du kommer på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 4 november 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 5 november 13-15.15 spelar vi bingo och fikar. SRF Malmö Svedala har också sopplunch på föreningen i nya lokalen Grönegatan 9, Malmö, fredag 8 november 13.00. Då serveras ärtsoppa med pannkakor. Det finns punch att köpa till självkostnadspris och det hela avslutas med en kopp kaffe. Är du medlem betalar du 50 kronor, övriga 70 kronor. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast tisdag 5 november. Glöm inte anmäla allergi eller specialkost. Betala gärna med Swish 123 077 8050. Eller föreningens bankgiro 192-9645. Glöm inte skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Och det går även bra att betala kontant på plats. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Varmt välkomna, styrelsen. SRF Malmö och Svedala inbjuder även till hobbyträff fredag 15 november 13.00 i föreningslokalen Grönegatan 9, Malmö. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe till självkostnadspris 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 15.15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast dagen innan. Varmt välkomna, styrelsen. Och dessutom bjuder SRF Malmö Svedala också in till julfest. Söndag 15 december klockan 16 är du välkommen att fira in julen med julbord på Rådhuskällaren, Stortorget 2, Malmö. Vi träffas 16.00 och avnjuter skånsk hemlagad julmat med allt från krögarens hemgjorda sillar, hemrökt lax och husets köttbullar till det stora dessertbordet. För våra medlemmar ingår även alkoholfri dryck till maten. Vill man ha alkoholhaltiga drycker beställer och betalar man detta själv. Färdtjänsthem kan du beställa till senast 19.00. Medlemmar betalar 300 kronor per person, övriga 650 kronor per person. Betala till bankgiro eller med Swish enligt ovan senast 30 november. Skriv jul och deltagarens namn vid betalningen. Sista anmälningsdag är torsdag 14 november. Meddela vid anmälan ledsagarbehov, om du har allergier eller kräver särskild kost och om du behöver inbetalningskort. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Välkomna till en eftermiddag med god mat och trevliga vänner önskar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som berör Malmö. Asfaltering på Fridhemstorget gör att hållplats Fridhemstorget läge C flyttats 70 meter framåt i bussens färdriktning. Det här gäller ringlinjen nummer 3 Motdurs med Tessins väg som nästa hållplats. Och på Jägersrovägen i Malmö pågår anläggning av nya ramper vid ett övergångsställe. Hållplats Poppelgatan är därför avstängd i bägge riktningar. Resande hänvisas till hållplats Kastanjeplatsen, också det i bägge riktningar. Detta berör stadsbuss 1 till och med 22 november klockan 15. Och vid hållplats Justerögatan i Malmö pågår kabelarbete till och med 15 november klockan 15. För hållplats Justerögatan läge A för stadsbuss 32 mot Norra hamnen hänvisas till Hemsögatan läge A 300 meter bakåt mot bussens färdriktning. Och det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdagen den 7 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!